Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Lördag förmiddag, vi gled över morgonen galant till förmiddagen och en restaurangägare, restauratör, musiker är ju bästa tiden. Stellan Colt, välkommen som lördagsgäst i D2FM.
Stort tack.
Är det den bästa tiden nu? Du har jobbat i musikbranschen 107 år plus då lite krogsvängen då.
Ja, i och för sig har haft roligt hela vägen måste jag säga. Ja. Men visst, mitt i livet kallar man väl 50 är väl det nya 40 eller 35.
Men just det med att vara uppe tidigt på morgonen. Jag brukar följa dig på Instagram och se att du brukar ha dina små löprunder, soluppgångar och solnedgångar och sådär ute klagsamt.
Ja, men det är väl mitt sätt att... Jag försökte hitta ett sätt att hålla mig i form. Och då blev det liksom sådär... Då handlade det mer om att var i Excel-arket kan man hitta den tiden liksom. Uh-huh. Och då blev promenad, jag springer faktiskt inte så mycket utan det mest går fort. Och då går man en timme på morgonen och har blivit en sån otrolig rutin. Och jag gör det varenda morgon. Och vardagarna går jag upp 4:50, ringer klockan.
Har du stavar med dig?
Nej, där är jag inte än. Alltså. Jag har fått med mig min kära fru på de senaste åren som hon också följer med när hon orkar. Liksom. Men man löser otroligt mycket där på den timmen.
Det är vuxen poäng på den ställan.
Ja, det är det, jag vet det.
Du, alltså för den yngre generationen då, så tänker jag ställa en koll så säger jag att det är han som är gift med Pernilla. Men för mig är du ju Time Gallery-ställan. Du är en gammal arbetskamrat. Ska vi börja där ställan, Time Gallery? Alltså, hur började det hela den resan från första början?
Ja, men då är ju, det är ju liksom verkligen det glada 80-talet. Och vi var ju... Jag har alltid varit enormt... haft en entreprenörsanda i mig. Och vi startade det där bandet och det blev liksom väldigt snabbt ett bolag. Alltså vi drev det som ett företag med varumärke och så. Det var lite ovanligt på 80-talet och speciellt i Malmö. För Malmö var då, och det här brukar jag säga till unga människor, de fattar inte hur Malmö var på 80-talet. Det var som det låg en blöt, våt filt över hela stan.
Är det så?
Ja, men det fanns ingenting. Det fanns inget lilla torg. Det fanns knappt en gågata. Det fanns liksom en restaurang som var öppet på kvällarna. Det var stendött.
Det var lite öststatskänsla.
Inte bara lite. Och musikmässigt så var det ju liksom mycket rock. Det var mycket en blues- och rockstad. Wilmer, mycket punkband som jag ju också kom ifrån egentligen. Men ville man då bli popstjärna som vi ville, då var det som var grejen med Time Gallery. Våra mål var liksom på direkten så visste vi, nej, vi ska bli stora i USA. Vi ska bli stora i världen. Vi ska vara ett larger than life band. Och det fick man inte riktigt lov att säga på 80-talet. Så. Men det gjorde vi i alla fall. Och vi satsade mycket liksom på vår look, våra kläder och vårt varumärke. Och sa så här, man kan få ett skivkontrakt. På den tiden var man faktiskt tvungen att ha ett skivkontrakt för att få ge ut en skiva.
Hur gick den resan med att hitta skivbolaget när det kommer några kagiga skåningar som trillar upp på skivbolaget uppe i den kungliga huvudstaden?
Nej, det var faktiskt precis tvärtom att vi åkte till Köpenhamn istället. Därför att vi tyckte att det bästa då, mitten på 80-talet, så tyckte vi att den musiken som kom från Stockholm var ingen kul för oss. Det passade inte oss. Vi tyckte inte det lät bra tillräckligt. Vi gillade det som kom från Köpenhamn och Danmark. tyckte att det är Anne-Dotter Mikaelsen och
Thomas Helmig.
Thomas Helmig och Helmig, han var väl inte riktigt uppfunnen då, men nästan. Men mycket av den musiken som kom därifrån, Sneakers och så vidare, var, det passade oss mycket bättre. Så vi sökte oss faktiskt till Köpenhamn, och det här var ju innan Google, så att man fick ju liksom, man fick ju bara luska reda på, så vi luskade reda på att det fanns en kille som hette Nikolaj Fors. Och han var the upcoming producer och A&R-man i Köpenhamn. Så att, och det, som sagt, man kunde inte googla upp det, utan man fick ju bara luska reda i danska telefonkataloger. Var bodde han? Vi fick inte riktigt reda på det. Men på omvägar fick vi reda på att han skulle gå på fotbollsmatch någon gång 1985. Och då bestämde vi oss att då klär vi upp oss. Så att hela bandet, vi tog på oss kostymer och vårt stora, långa 80-talshår. Och lyckades få biljetter bredvid honom. Så vi satt och han bara tyckte, är det för damer svenskar som sitter här också?
För helvete!
Och på den vägen var det. Och sen så började vi pratade väl ner honom. Framförallt jag, tror jag. Så det visade sig att, och det här är ju, gör ju faktiskt det högaktuellt, att han hade precis fått nytt jobb på ett plattesällskap, ett skivbolag som heter Medley Records.
Just
som ju faktiskt skapades av Kim Larsen.
Ja, det är så, va?
Yes. Så att loggan på det skivbolaget var en tecknad Kim Larsen med sin keps. Så att vi fick skivkontrakt där. Då skrev det i slutet på 1985. Mm. Och gick in, och då hade de byggt av Kim Larsen byggt en stor, fet studio på Västerbo. På Västerbo Gade. Och så där var tillbringade vi 3 år av vår tid att spela in vårt första album.
Din relation till Kim Larsen, favorit och så här. Så jag blev lite så här, nästan tårögd när jag satt och tittade på den direktsända från Rådhusplatsen här förleden. Så här, din känsla med Gasoline-låta, Kim Larsen-låta. Har du några
favorit? De har ju, ja, men det är svårt att säga vilken, men de har ju varit med. Det är ju alla de vanligaste, men de var ju med. Men man fick en extra känsla för att det var faktiskt, det var ju inte han som skrev kontrakt med oss, men det skivbolaget hade faktiskt inte så många artister, och speciellt inte några andra svenska artister. Nej. Då, utan vi var den enda svenska, och vi skakade ju tass med honom vid några tillfällen liksom, så att det kändes lite så här, wow, det var ju faktiskt han som gav oss chansen, kan man ju säga liksom.
Är den första platta, Time Gallery med Valerie, inspelad också i andra sidan sundet?
Yes, yes. Mm. Allting inspelat där, förutom vissa delar som faktiskt inspelade i Los Angeles.
Har du liksom hört resan efter Time Gallery? För då tittar man där liksom, så har det varit tv och du har proddat andra, Rocktåget, Lisa Nilsson och så vidare.
Ja, men det var väl alltså så här, Time Gallery var ju, kanske man hör just på Valerie, men man hör på andra låtar, så vi var ju väldigt, förutom att vi var drivna med vårt varumärke och att vi skulle bli stora, så var vi också drivna musiker, extremt drivna musiker. Och på den, det var ju så att det här var ju liksom lite pre att allting kan göras i datorn, utan här var man ju tvungen att
hantverk.
Det var faktiskt ett hantverk, och det var ett hantverk att lära sig spela som en trummaskin liksom. Och så att, jag var ju då trumslagare i bandet, och man var väl rätt hyfsad på sitt instrument, tror jag liksom. Så att direkt när vi la ner Time Gallery då, 91 tror jag vi la ner ungefär, tror det, så fick jag jobb på en gång som musiker liksom. Så att jag fick, jobbade jättemycket i Malmö på början på 90-talet, så fanns det rätt mycket scener i Malmö man kunde spela på, så att jag spelade ju med 5-6 band samtidigt, inte samma kväll, på samma scen, men med olika band. Och, så att jag var ju jämnt ute och spelade, och mycket i studio. Och sen började det ringa från Stockholm, och jag fick möjligheten att åka med stora turnéer. Och gjorde det fram till 96.
Vad är det största du har gjort, Stellan, under så här, som du fortfarande, om du ska berätta för barnbarnen någon gång liksom?
Ja. Nej, men alla de turnéerna var ju roliga. Det var ju stora sommarturnéer, är ju kul. Om det så var Rocktåget eller om det var spela med Lisa Nilsson. Jag menar, jag kommer ihåg, vi gick på, det fanns en festival i Sverige som heter Hultsfredsfestivalen, som någon kanske kommer ihåg, som var en av de stora. Och det var ju en väldigt rock-indie-festival. Men då hade man bokat Lisa Nilsson till stora scenen, den stora Hawaii-scenen heter det väl, på lördagskvällen klockan 10 tror jag vi skulle gå på. Och det var lite, vi var ute på sån, det var en megaturné, den var enormt lång, och vi kör in med bussen där, och det var lite så här, shit, Hultsfred och Lisa Nilsson. Och det
här kommer lilla jag.
Smörig soulmusik på en sån indie-publik. Mm. Och det var precis tvärtom. Och det var precis som Hultsfred stannade upp och de kastade upp rosor. Och det var liksom... Och det kommer jag ihåg var en sådär. Och jag vet att Nationalteatern satt vid sidan av scenen för de skulle gå, hade nog spelat precis innan. Och jag vet, de satt där gubbarna och nickade och tyckte liksom, wow.
Dagerby & Company.
Ja, men då kändes det lite så här, wow. Det var gött. Och sen så, tv kom ju liksom naturligt på där. Vi fick jobbet som att bli husband. Var på den tiden SVT hade fasta husband. Mm.
Du och Eddie Nyström.
Bland annat, ja.
Ja, så också, våra gamla arbetskamrater här.
Exakt. Ja. Så att vi var ju där i 5-6 år och gjorde all chans. Och vi började med ett program som heter Centralen som var ett direkt sänt stort magasinprogram på lördagarna med massor av musik, byggd upp musik.
Och vad hette den programledaren?
Ja, hon hette Pernilla.
Ja, och det var där sen Askungensagan lite grann alltså.
Ja, men vi träffades där.
Men ni jobbar i samma bransch. Hur är det att ha en fru som jobbar också i den här lite turbulenta mediebranschen? Nu jobbar du inom krogvärlden just nu och lite musik också såklart. Men...
Ja, men vi har alltid stöttat varandra och det har alltid... Ja, vi har aldrig upplevt det som något problem. Vi har ju jobbat ihop. Jag har ju skrivit mycket musik till tv också. Inte bara suttit och spelat trummor, utan jag har ju skrivit vignetter och filmmusik. Och jag har också suttit och rent ljudtekniker jobbat på SVT. Liksom. Så att vi har ju jobbat mycket ihop. Så att SVT har ju varit en stor arbetsplats för mig också. Liksom, och så där. Så att, men vi bara stöttar varandra och...
Kan ni släppa jobbet när ni kommer hem? Du har haft en tuff dag jobb i studion och hon har haft en jobb på radion eller på tv.
Ja, vi är rätt duktiga på det.
Du, alltså Los Angeles, jag vet, när du och jag jobbar tillsammans, vet du berättar rövarhistoria, så du bodde i Los Angeles en veva av livet.
Nej, det är synd att jag bodde
där. Men där över
vi var där över och jobbade. Med, det var ju så att under Time Gallery, så eftersom vi då nu hade siktet inställt på världsherravälde, liksom, så då var det också sådär, okej, vi måste hitta en producent over there som är the producer. Och då hittade vi ju, och det var faktiskt inte vi som hittade, han hittade väl mer oss, men han heter Keith Olson. Mm. Och han hade då alla producerat Fleetwood Mac och allt så. Och han var i ett gyllene läge i sitt liv just då och hade fått av Atlantic Records fått en egen label där på Atlantic. Mm. Där han skulle plocka fram nya begåvade unga band. Liksom. Och då vi var första bandet han hittade. Så att han kom först över hit och då var vi nästan färdiga med skivan. Men då ville han ju liksom sätta sin prägel på det. Så att då pratade han ju om en massa, plus att vi spelade in en massa nytt. Mm. Och så åkte vi över till LA och mixade skivan där hos honom. Och då var... Och vi var så... Alltså, det var så fruktansvärt jobbigt. Alltså. Vi var såna... När man tänker... Jag stod och pratade faktiskt med vår gitarrist Fredrik Bergengren för ett tag sedan om detta. Att vi var inte kloka. Han blev så arg på oss vid något tillfälle, Keith Olson, i studion. För vi höll på att tjafsa om någon saxofon, jag kommer inte ihåg vad det var.
Ni är dryga helt enkelt lite så.
Ja, vi var så dryga så det var... Hälften kunde vara nog. Så att han tog liksom någon stor jävla diskettlåda och slängde in det i det stora mixerbordet så det rök och bara försvann i 2 dagar för att han var så arg på oss.
Och då ska den yngre generationen veta att disketterna på den tiden var betydligt hårdare och större.
Det var ju stenkakor på den tiden.
Ja. Men du, alltså, från då att ha jobbat med en sån fantastisk herre som Keith Olsen till själv bli producent. Du har ju bland annat proddat Vie. Alltså, har du lärt dig någonting av dem du har jobbat med under åren när du själv nu sätter dig och ska sätta din prägel på en annan artists mästerverk?
Jo, absolut. Producerandet kom också ganska naturligt efter Time Gallery för att jag var väldigt intresserad av, eftersom jag inte skrev jättemycket låtar i bandet, så var det jag som brydde sig om tekniken. Och det här var precis i den eran när de första liksom datorerna kom, man började programmera och jag var enormt intresserad av det. Så att ljudteknik och teknik har jag alltid varit fascinerad av. Så att i den vevan när vi slutade Tamgärd och jag började få studiojobb, så var jag faktiskt mycket i en studio i Malmö som låg under Kronprinsen, som hette just Studion, där faktiskt Wilmer har spelat in och Docent Död och alla, många stora band har varit där och spelat in, Peps och allt. Så att där var jag extremt mycket, och Martin som drev den studien, han tyckte ja, men du frågar ju så mycket och verkar kunna, så att här har du en nyckel, så kan du hålla på här nere. Så på den vägen var det faktiskt att jag började, och det var ju på den tiden det var ett stort mixerbord och en stor 24-kanalig rullbandspelare. Mm. Så att jag började producera där på nätterna, och på något sätt där så fick vi höra någon grej jag hade gjort, och så kom han ner och, kan inte du prova och spela in en låt med mig? Så då gjorde vi det. Och så tyckte han det blev så bra. Så då gjorde jag en skiva med honom. Och det är nog den av allt jag gjort, så är nog en av de som jag är mest stolt över, det är faktiskt den skivan. Jag tycker, för där jag spelar enormt mycket själv på den. Mm. Trakterar väl många instrument där. Här har jag många fantastiska musiker med också. Men jag slet med den skivan. Jag verkligen slet med den. Inte för att den bara jobbig, utan för att jag ville, ja, men det är så mycket jag i den skivan. Det är så otroligt mycket jag i den skivan.
Av alla de du har jobbat genom åren med, både som musiker och som producent, alltså, och varit ute och turnerat med, vilka så här, är de roligaste så här, jobben som du har haft? Det är svårt att greppa, men så här, du skulle plocka ut tre stycken ställen så där, som du har, ja, men det, någon relation till.
Ja, men det, ibland är det ju också de som man har kanske en relation med fortfarande. Alltså, jag vet att det första stora turnéjobbet jag fick var då med ett band som hette Freda. Där sångaren heter Uno Svenningsson. Det är kanske många som känner till Uno Svenningsson idag. Men han var leadsångare i det bandet. Och de var jättestora då. De var,
vi pratar tidigt 90-tal där, slutet, ja, 80-talet.
93 var det här. Och då åkte vi in på en jätteturné med dem. Och den turnén var, ja, det var... Och jag kommer ihåg att jag åkte upp, och, för de hade redan repat i ett par veckor i Småland någonstans. Så att jag åkte, i Jönköping var det. Så att jag åkte upp och skulle liksom hänga på de repetitionerna, och sen skulle vi ut på turné. Och jag vet att jag kom in i den replokalen där och de började spela. Och det var... Ja, det lät så bra, så att det var ett sånt där hårresande ögonblick när jag bara, what, liksom. Sen en annan rolig historia var väl att då sälja ut mig själv fullständigt här, när jag fick jobbet med Lisa Nilsson så ringde de från Stockholm, det var inte hon som ringde då, utan det var väl någon manager som hörde av sig då. Ja, Lisa behöver en slagverkare, kan du följa med? Du spelar väl konga, så? Ja, sa jag.
Såklart.
Jag hade aldrig slagit på en konga hela mitt liv. Men jag hade, tamburiner och sånt kunde jag ju spela sådär liksom. Men kongas, nej. Så att, nej, men vad bra. Ja, men då får du åka med. Ni börjar repetera om 2 veckor i Stockholm på Sveriges Radios, i en av studion där, stora inspelningsstudion, ska vi repetera. Okej, vilka är det som följer med på bandet då? Ja, det var gräddan av svenska musiker. Det var Per Lindvall och danske Danielsson. Och, det var alla de bästa musikerna.
Så du kände lite starstruck när du kom dit, eller?
Ja, men så här var det ju. Jag kunde ju inte spela kongas. Nej. Och det var ju så här att jag fick ju ringa min kamrat Mats i Stockholm som faktiskt spelar kongasen på Det himla runt hörnet på inspelningen. Mm. Och du måste bara lära mig spela kongas. Ja, men till när då? Ja, om 2 veckor. Okej, okay. Det brukar ta ett liv att lära sig spela kongas. Men okej, okay. Så jag fixade på kongas och åkte upp till Stockholm, satte mig i hans replokal, och så var det liksom okej, det här är Himlen och törnet. Bum, bum, ba, bum, bum, ba, ba. Den börjar ju, hela låten börjar med det. Så jag försökte öva in det, och det lät ju allt annat än bra, kan jag lugnt säga liksom. Och jag fick ju jätteont i händer. Det gör jätteont när man slår på dem där, och man ska slå rätt liksom. Och jag var ju van vid att spela med trumstockar och inte spela med händerna så. Men i alla fall, vi börjar repetera, och jag kommer in där, vi kommer in första dagen, och där sitter alla de här musikerna som är bara Jesus alltså. Och jag menar, inte för att jag är kassmusiker, men de är verkligen what. Och vad är första låten vi ska börja repa?
Himlen och törnet.
Såklart. Och då spelar trumslagaren Per Lindvall, han räknar in, och jag ska liksom bom, bom, papp, bom, och det låter verkligen pappkartong. Och så vi repar där, och sen åker vi på ett jätteturné, och så sista gigget ska spela för ett utsålt Tivoli. Så går jag och Per, trummisen, ut och tar en lunch i Köpenhamn. Och så säger han, vilken kul sommar vi har haft, vilken bra turné, så där, liksom, fan gött, det var kul att lära känna dig och så. Men du, du har aldrig spelat kongas innan, va? Nej, sa jag. Nej, jag hörde det, men jag sa inte, för jag tyckte det var trevligt. Jag tror det är lite story of my life faktiskt. Jag har liksom, jag har aldrig tackat nej till någonting faktiskt. Utan jag har bara sagt ja, och sen så får man väl lära sig på vägen. Och det, jag menar, det var inte meningen att jag skulle hamna i restaurangbranschen heller. Nu har jag plötsligt drivit restaurang och jag har ingen aning. Det får bara göra liksom.
Men du, alltså Stellan, att driva restaurang, alltså, för jag vet ju att de är väldigt nära. Du har ju jobbat för krögar och restauranger som varit ute och spelat på ställen liksom. Men varför blev det nu, alltså, Slakthuset, det har man ju läst om. Vi har hängt med lite grann senaste året, den resan. Alltså, hur blev den från första början att du hamnade där?
Jag fick ett 2013, så fick jag, eller vad jag fick vid uppdraget redan 2012, så fick jag ett jätteroligt uppdrag. Att jag har ju hållit på med event i många, många år, stora event. Och då fick jag frågan om jag ville köra det här lilla eventet Eurovision Song Contest när det kom till Malmö.
Alltså det lilla,
ja. Ja, det lilla, ja. lilla eventet. Ja. Som ju faktiskt var här i det här huset där vi sitter och spelar in den här intervjun. Så att, och då jobbade jag, då blev jag anställd av SVT att ansvara för alla externa eventen, utan alla festor, alla de invigningen och hela den grejen som var på Operan och avslutningsfester och allting, sponsorer och så. Så det gjorde jag under ett år, och en stor del av de tre veckorna det var Eurovision var, som inte var på arenan, var nere på Slakthuset. Så att jag var där väldigt mycket och lärde känna huset och lärde känna dem som var ägare då. Och sen tjatade de på mig några år där. Ska inte du börja jobba på Slakthuset? Liksom? Ska inte du börja dra igång livescenen här och att få lite varit bra artister dit? Och så till slut, så vid något svagt ögonblick, så sa jag väl ja. Så att det var, så att 2015 började jag jobba som att vara artistbokningsansvarig, kan man väl säga. Och sen så, har jag hållit på med det och byggt upp Slakthuset som en livescen. Och väldigt bra sådan, och kan jag väl säga utan att vara så, med att det har lyckats väldigt bra. Alltså vi har haft alla stora svenska artister där och även stora utländska artister. Och det är ett bra ställe. Sen hamnade vi tyvärr i ekonomiska problem och gick i konkurs i våras.
Och då, jobbigt eller?
Ja, superjobbigt. Extremt jobbigt. Det har varit otroligt jobbig resa. Men man har också lärt sig. Man har lärt sig väldigt mycket. Men det jag bestämde mig i den vevan, att jag ville ta det själv. Liksom. Jag ville verkligen inte, jag ville att det här skulle finnas kvar. Så att då har jag skaffat mig lite nya kompanjoner och känner att nej, vi är på rätt väg. Det här känns jättekul nu. Så att nu är vi tillbaka. Nytt namn, eller tilläggsnamn, och alla bokningsbolagen, alla konferenser är tillbaka igen och vill köra med Slakthuset. För det är ett väldigt speciellt, för folk som inte har varit där, så är det ju
ett häftigt ställe.
Det är ju ett helt kvarter i hamnen i Malmö, kan man säga, va? Och det finns få ställen i Sverige som har det uttrycket. Om man vill åt det där ruffa New York, så finns det där. Plus att vi har en fantastisk teater. Teatern är otrolig. Jag har 925 platser där inne och det låter magiskt bra till just pop och rockmusik och sådär, va. Så att, och det som är kul nu är då en av mina nya kompanjoner är Nina Christensen, som är krögare, känd krögare från stan, som driver bland annat Smak på Konsthallen och Bastard. Och så jag ville verkligen få in någon med riktig krögare erfarenhet som kunde.
Men du är en passionerad matlagare också, Stellan, det vet jag sedan 100 år.
Absolut, absolut. Ja, men jag tycker det är kul, men det är en annan sak att driva restaurang. Det är liksom.
Men går du och smyger där i köket och lär lite grejer? Ja, så
absolut.
Alltså, jobba med maten, fast ändå inte.
Ja, men absolut. Och det är ju en diskussion med kockarna hela tiden, vad vi ska ha på menyer och så. Men det är jättekul. Men man ska ha. Så här, jag tror att jag har en väldigt ödmjuk inställning till dels att driva restaurang, men också till att driva ett nöjesställe, konferensställe, för att du ska ha hand om människor och du ska ha hand om mycket folk.
Jag måste fråga dig, Stellan, samlar du på någonting? Jag kommer ihåg att jag samlade på massor med saker när jag var liten. Jag samlade på bioaffischer, jag hängde utanför den lokala biografen, plockade ner när tanten skulle byta ut bioaffischerna för veckan. Jag har samlat på kapsyler. När man blir äldre så kan man samla på större saker. trumset eller något du samlar på?
Ja, det skulle man kunna tro, tanke på hur många jag har haft. Ja, men samlar... Alltså, jag är inte så blödig när det gäller att sälja av, eller nostalgisk. Jag säljer av. Jag tycker inte det finns någon mening att ha grejer på hög. Det har jag aldrig
tyckt. Men om du har samlat någonting, så här, som du har, ja, här, bara
det,
för att...
Nej, men sen har jag väl liksom fablesser för liksom, du vet, jag kan samla vin, jag kan samla skor. Jag är skofetischist, så jag har ju mer skor än vad man borde ha.
Vad är det coolaste paret du har? Är de som du är stolt över, som du så här, skulle döda för?
Ja, men alltså, jag har ju x antal Crockett & Jones. Men jag har ju James Bonds Crockett & Jones. De är jag nog mest stolt över.
Så, alltså, vad är det för special med dem? Alltså, de finns bara på ett begränsat upplag.
Ja, det var så då. De gjordes för förra Bond-filmen. Och han hade dem. Och de, det är väl dem.
Så det är du undrar dig på gamla dagar? Så.
Ja, men det är väl det. Det är väl liksom det och vin. Möjligtvis.
Till sist måste jag fråga, en låt som har betytt otroligt mycket för dig under din uppväxt, en låt som du fortfarande kan lyssna på idag och känna gött alltså, ja då förutom Valerie då.
Hur lång tid har vi på oss?
En får du välja.
En?
Ja.
Det måste faktiskt bli I Will Follow med U2. Och den korta storyn med det är att det fanns ett program som heter Måndagsbörsen. Som var det musikprogrammet i Sverige.
Jonas Hallberg.
Yes. Och han gjorde några legendariska intervjuer som man kan faktiskt finns på YouTube och titta på. Bland annat med Bono. Då var U2, jag hade precis bara läst om dem jag köpte mycket engelsk musikpress. Och då skrev man, de har släppt en låt, en singel. Och det var I Will Follow. Och så spelade de på musik... Eller på...
Måndagsbörsen
några veckor senare. Och det var bara så här... Wow! Det var... Så att U2 är nog... I Will Follow. Det var det som satte igång det faktiskt. Och jag ville vara alla dem tillsammans. Liksom.
Ja, men det är du fortfarande, Stellan.
Ja, tack.
Stort tack för att du tog dig tiden, Stellan. Colt, lördagsgäst i Retro FM.
Tack.